Skulle du säga att vi just nu är en groda i en kastrull?
Jag tror att väldigt många är det. Och man själv snubblande nära. För att även om jag pratar om och tänker mycket på saker som fourth turning och att det faktiskt blir ett paradigmskifte här med digitala valutor och MMT, så tar inte jag heller som konsekvenserna av det fullt ut. Jag är ju liksom lite så, lite guldturist, lite bitcointurist, lite apokalyptisk turist. Apokalypsturism blir stort i framtiden.
Du lyssnar på Antiloop podcast idag med Anna Svan och
Micke Syding.
Min ständiga parhäst håller jag på att säga, men så kanske man inte kan säga i vårt fall.
Kan feltolkas. Vi har ju Alexander Martin med oss också i bakgrunden som redigerar avsnittet.
Precis. Det var lite kul, för jag fick en fråga på Twitter förra veckan där någon som sa, när får vi din syn på MMT, Anna? Och då sa att vi får nu göra ett helt eget podcastavsnitt, och det kommer faktiskt redan nästa vecka, så jag och Martin tänkte att vi skulle förkovra oss lite i det här otroligt dumma fenomenet. Och jag lyssnade på den här intervjun med Stephanie Kelton i Macro Voices i fredags när jag satt på tåg väg hem till mina föräldrar. Jag blev så fruktansvärt arg.
Ja, du kan ju få berätta varför du blev arg, men lite spännande nog så tyckte jag att jag tog med mig en massa saker därifrån. Jag lärde mig en hel del saker om penningpolitik och på vilket sätt MMT faktiskt kan fungera.
Fast nu är du ett troll.
Ja, men jag är faktiskt inte det. Men ett litet problem, det vill säga ett jättestort problem med MMT, det är att det här handlar ju om människor fattar beslut efter incitament. Och det är väl just därför som du är lite extra arg också.
Ja, men så här, MMT går ju ut på att de tycker inte att staten ska betala för någonting, utan man ska alltså trycka pengar för att finansiera statens budget. Och de är väl lite emot att ens kalla det för budget. Man ska helt enkelt trycka pengar för att finansiera det staten vill göra. Och då så tycker de att man frågar sig då, varför ska vi då betala skatt? Och jo, det förstår ni. Det ska man då ändå göra för att det är det enda sättet man då kan bekämpa inflation på. Men jag menar, det här gör man ju i Argentina i princip. Men problemet är det precis det här som är problemet med incitament. För det första vill jag bara säga, om skatt inte redan är stöld, vad fan är det vid MMT då? Vad tycker du?
Jo, men det är absolut stöld. Och det är en smygstöld eftersom man inte riktigt vet vem det är man tar av. Och det gör också att man kan ta desto mer. Som jag ser det, så problem med stater, med skatt, med MMT, med att trycka pengar, det är att att man snedvrider en massa incitament. Alltså det så kan ju den som kan trycka pengar hur de vill, de kan ju placera ut de här pengarna efter liksom sina egna preferenser utan att någon riktigt säger emot. Och så kan man också göra så mycket av det att man ställer till med desto mer skada. Också detta utan att någon riktigt säger emot. Men om du blir beskattad varje gång som det ska spenderas, då står du där med din röstsedel och säger att nej, jag vet inte riktigt om jag vill att vi ska investera i just de här sakerna. Som så här, ni kan få bygga skolor, men kanske inte stödja någon så här feministiskt ESG-företag.
Nej, och problemet blir ju också det här att om vi kan ta ett Argentina-exempel då. Det är exakt det här man gör i Argentina. I Argentina så trycker man jättemycket pengar. Staten har blivit superstor. Skatten i Argentina har blivit rätt hög, men det är ingen som betalar skatt, för de vet att pengarna går inte någonstans och man trycker ändå bara nya pengar, så det är ingen som har råd att betala skatt. Och idag i Sverige med ett av världens högsta skattetryck så är det ändå många som sitter här och säger, vet ni vad, jag kan ha ett skattetryck på över 50% eller 60% om man också räknar in moms och arbetsgivaravgifter. Många gör inte det. För vi får ett fungerande välfärdssystem. Men om det du betalar, om du ska ta 60% av din inkomst för att de pengarna ska gå upp i rök, det är klart att om du vet att det enda anledningen till att staten ska ta de här pengarna, det är inte för att de ska göra någonting för det, det är inte för att jag ska få tillbaka någonting, för de kommer ändå trycka pengar och lösa det. Det är för att förhindra inflation. Ja, men då vet du att om du istället placerar det här överskottet i vilken tillgång som helst, så kommer den drivas upp av inflationen. Så incitamentet för dig som privatperson eller som dig som företag att betala så mycket skatt som de säger att du ska göra, den blir i princip noll. Och dessutom är också incitamentet för dem som sitter och bestämmer hur mycket pengar som ska tryckas. För då finns det, MMT är i teorin säkert jättesmart, för man ser allting som en stor maskin. Men men där allting är väldigt objektivt. Det finns absolut ingen subjektiv bedömning av något som helst. De säger att vi ska bara då investera i infrastruktur och produktivitetshöjande saker. Men vem är det som bestämmer vad det är? Ja, vi ska ta ett helt avsnitt för den här vecka. Jag är jätteupprörd. Jag är jättearg. Det var länge sedan jag var så arg, men jag känner ju så mycket när det kommer till penningpolitik.
Det som gör, tycker jag, att Steffi kommer fram ganska bra retoriskt, det är just det här att hon hela tiden underliggande har antagit att staten vet bättre än alla andra vad man ska investera i, alltså vad som är produktivt och bra.
Och det vet vi ju att det är väl inte sant riktigt.
Ja, nej, det vet vi ju. Men det gör också att det kan vara lite svårt ibland att slå hål på det hon säger, för hon säger att ja, men om staten istället för att ta in skatt så trycker den pengar och så investerar den i bra grejer. Ja, det är svårt att säga emot att det är bra. Det är liksom, du slipper det klumpiga med att samla in skatt, och du kanske samlar in skatt på ett lite orättvist sätt, liksom att man, vissa får betala mer än de kanske egentligen borde, och tvärtom. Och så säger hon, men om vi då istället trycker pengarna och så placerar man ut dem perfekt där de gör som allra bäst nytta. Ja, med de premisserna så är det svårt att säga emot.
Men då vill jag också lägga till att jag tycker faktiskt att hon var fruktansvärt arrogant i den här intervjun. Hon satt i 30 minuter och varje gång någon sa okej, men det här, och så lyfter de fram ett motargument, och då sa hon, fast de som tror att det är på det här sättet, de är ju dum i huvudet. Och då är det alltså vad jag tyckte i alla fall var ett bra argument och frågor som jag faktiskt skulle vilja ha svar på. Så hon slog ifrån sig de här och sa att om ni tror det här, då har ni inte förstått. Och det tycker inte jag är en bra, jag tycker inte att det är bra retorik, jag tycker definitivt inte att det är en bra argumentationsteknik.
Nej, verkligen. Och hon missar ju hela själva problemet med incitament. Alltså att det är ju bara människor som sitter där i staten och de vill ha så mycket makt som möjligt och ha så stor portfölj som möjligt att bestämma över, och då kommer de göra staten större och större och större.
I Argentina så har man alltså tillsatt en hel avdelning som ska förminska staten för att det går åt så mycket pengar åt ingenting. Men deras incitament att förminska staten skulle vara att de blir av med sina egna jobb. Så det gör bara att de gör staten större och större, och det är precis samma sak kommer hända. Vill vi ha ett Argentina, kanske folk tänker, men det är dollarn. Dollarn kommer ändå vara liksom världsvaluta för att klara sig. Men för att göra en övergång till det vi faktiskt ska prata om idag då. Jag har köpt dollar idag. Jag är lång dollar
mot kronan. Och det är för att du tänker att det blir en ekonomisk union mellan Argentina och USA. De ligger ändå ganska nära varandra och de är på väg mot samma politik.
Ja, nej, men det här är väldigt kort tid. Så det vi ska snacka om idag är alltså valutor. Vi ska också prata lite bitcoin vill du gå in på. Och vi ska väl också gå in på hur jag tänker kring mina valutahedgar i Cygnus. För att när jag i normala fall pratar om Cygnus så pratar jag liksom om den här, jag skulle vilja dela upp Cygnus eller alla strategier egentligen i en front office och en back office. Så vi har den ena sidan av strategin när man egentligen diskuterar okej, hur ska jag allokera det här kapitalet, och baserat på vad då? Baserat på risk eller baserat på AUM, och då kanske jag kommer fram till en allokering som jag nämnt många gånger förut, att jag har ädelmetaller, jordbruksråvaror och aktier. Och det är liksom vad jag kallar för den här front office. Men sen så hela idén med Cygnus är att dra ner volatiliteten över tid. Och då har jag också massa sidosmå kortsiktiga på vad man kallar dem. Och jag och alla oss andra i det här bolaget gillar strategier och tillgångar med låg korrelation till varandra och till börsen, och det som allting bygger på. Problemet är att vid sell-offs, och det har vi sett ganska många det här året, då egentligen alla tillgångar korrelerar, för det är det som händer. Vid en sell-off så korrelerar alla tillgångar, och då måste man hitta ett annat sätt att ta någon typ av annan exponering för att skydda sig mot den nedgången. Och det gör jag då genom att jag väljer den tillgång som allt kapital flödar in i när man säljer tillgångar, alltså dollarn. Och då brukar jag i normala fall välja dollar-SEK, ibland är det dollar-euro, men idag valde jag att långa dollar-SEK. Och det som jag brukar titta på för att fatta det här beslutet, det är om jag ser, okej, men VIXen går upp, guldet faller samtidigt som börsen faller, men då kan det ge en bra signal om att det är ett kortsiktigt köpläge i dollarn, framförallt om den är pressad precis som den är nu.
Och har du då valt att gå lång dollarn eller korta kronan?
Lång dollar.
skratta åt det. När Martin sa att han tittar på dollar euro på morgonen och euro dollar på, på eftermiddagen. Men okej, så du är kortsiktigt positiv dollar mot krona. Och är det för att du tror att det kommer någon typ av allmän risk-off-period här runt det amerikanska valet, eller vad bygger du på?
Det ska ju också, precis som jag sa, det som jag tittar på, de kortsiktiga signalerna, det är VIXen, guldet och aktier. Om jag ser att VIXen går upp samtidigt som fler tillgångar som i normala fall har ganska låg korrelation till varandra faktiskt korrelerar och går ner samtidigt, så brukar det vara ett bra tecken för att dollarn ska upp väldigt kortsiktigt. Den här traden kommer jag förmodligen ha stängt redan när det här avsnittet släpps. Vi spelar in det här på måndagen. Så det här är en väldigt kortsiktig tid. Det här är ingenting som jag tar inför det amerikanska valet på några veckors sikt, utan just i det här fallet så är det väldigt, väldigt kort sikt. Men jag måste ju också nämna att när det kommer till valutahedge, för jag skulle inte vilja kalla det här för en valutahedge, utan det här är helt enkelt bara ytterligare en position jag tar för att dra ner korrelationen mot börsen och skydda mig mot en eventuell nedgång. Andra perspektivet som är en lite längre valutahedge, det är ju eftersom att valutaklassen i vår fond är ju svenska kronor och jag främst handlar amerikanska papper, så måste vi ibland täcka upp det också. Men det är en klassisk valutahedge, och det jag gör nu är att jag tar en position i en valuta för att dra ner volatiliteten långsiktigt.
Mm. Jag tror dessutom att stora delar av vår valutahedge i USA, den sker automatiskt genom att vi faktiskt lånar pengar på ett konto i USA och köper amerikanska aktier för. Så då är liksom, ja, valutan är redan borttrollad.
Precis. Så det här är verkligen bara mitt sätt att leka runt lite kortsiktigt.
Det låter oseriöst. Annars alltså det här med hedging är ju svårt. Det är alltid svårt tydligen. Inklusive det där med vår naturliga valutahedge. Men en annan sak som ofta kommer upp, det är som vi har två andra valutor som vi kan prata om. Det är bitcoin och guld. Och där får jag så himla ofta frågan om man ska hedga valutan. För att om man köper bitcoin eller guld med kronor, ska man inte hedga dollarkomponenten då? Vad säger du om det här?
Jag rynkar på pannan. Det är synd att ni inte kan se mig nu. Men så här, det går ju... Om du köper... Allting är en spread. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt det här, men allting är en spread. Och man kan se allting som valutaspreadar egentligen. Om du köper Spotify, då är det för att du tror att Spotify kommer gå bättre än den amerikanska dollarn eller den svenska kronan. Men om du köper bitcoin eller guld, om du köper i svenska kronor, för att även om du köper ett papper som kanske är noterat i Tyskland och därför i euro, så är det fortfarande så att du köper i kronor, så du går lång guld egentligen mot kronan. För det blir liksom en naturlig hedge, så det är inte så att du behöver krångla till det mer än nödvändigt.
Nej, det är märkligt, för att vissa saker, då är det så, det är intuitivt självklart för nästan alla att det inte spelar någon roll vad det är för valuta. För en del så känns det naturligt när man köper en bitcoin att det inte spelar någon roll vilken valuta man råkade ha växlat till sig från början, alltså om du befann dig i Venezuela eller Japan eller Sverige och så köper du dina bitcoin, ja, men då har du bitcoin, och en bitcoin står för en viss typ av köpkraft i framtiden, och det spelar ingen roll vilken din valuta var. Däremot så kan du ju ha helt enkelt flytt från en mycket sämre valuta, alltså det kanske liksom, du kanske har en intressantare personlig uppsida att fly från Venezuela än från just Sverige eller USA valutamässigt. Guld tycker också en del är liksom, vissa tycker att det är helt självklart, jag köper en bit gul metall och det är den gula metallen jag har i framtiden oavsett om jag började från krona eller dollar. Och sen har vi till exempel fastigheter. Om du köper en bit mark. Ja, det är ju så. Du äger ju den där biten mark.
Och då kan du välja att sälja den i kronor eller dollar eller vad du vill göra. Men det är inte så att du... För jag menar, jag tror att det som händer är att folk tror att nu är nog lång både dollar och bitcoin på något sätt. Men det är inte så det funkar. Allting är en spread.
Ja, precis. Så det gäller bara att hålla tungan i rätt mun som jag brukar göra. Och tänka efter vad var det man egentligen var ute efter från början. Det brukar vara faktiskt till liksom lite enklare nästan om man rent filosofiskt vet vad det var man ville göra snarare än börja krångla till det finansiella.
Eftersom katten är borta så kan ju råttorna dansa lite på bordet, så kan vi snacka lite bitcoin nu när Martin inte är på plats.
det finns ju massor med anledningar just nu till att det börjar bli, det är liksom dags.
Men det är så, dels så har vi den här mer långsiktiga, klassiska, jag vet inte hur mycket det har med saker att göra just nu egentligen, men halveringen skedde för typ ett halvår sedan. Och då var jag ute och sa att det kommer inte hända så mycket med priset just nu. Det kommer senare, för det dröjer i princip alltid minst ett halvår innan priset börjar dra. Det är ungefär nu. Och sen så har vi ju alla de här andra mer fundamentala anledningarna till att priset har dragit. Det är liksom blir mer och mer mainstream Bitcoin.
Det kom ett par intressanta nyheter här de senaste 1-2 veckorna. Det är svårt att hålla ordning egentligen ibland på om det har gått 1 eller 2 veckor. Men dels är det två amerikanska företag som placerar sin kassa i Bitcoin. Och här pratar vi, jag tror det ena rörde sig om ungefär $50 miljoner, men det andra var väl nästan $500 miljoner som skulle in, och de köpte det över någon veckas tid, tror jag. Så det är en stor nyhet. Och sen också att PayPal, även om det är en slags virtuell bitcoin, tror jag, men de tillåter i alla fall handel mellan alla sina 350 miljoner konton i bitcoin.
Det är lite som Revolut, med andra ord.
Ja, jag tror att det är det som är lösningen. Men det innebär åtminstone att här är hundratals miljoner konton som ser, eller kan börja se bitcoin som ett naturligt inslag i sin egen valutaportfölj eller sin egen betalningsförmåga, betalningsmetod. Och ju mer sånt här man gör, desto mer ekonomisk bandbredd kommer det krävas av bitcoin. Och om andra valutor har liksom hundratals trillion, så finns det bara $250 billion ekonomisk bandbredd, kan vi kalla det för då, i bitcoin. Och då, det finns alltså en storleksordning, en skillnad här på ungefär 1000 gånger. Och ska bitcoin börja användas mer och mer mainstream, ja, då måste man täppa igen det här gapet på en faktor 1000.
Så du är bullish bitcoin?
Jag är mycket bullish bitcoin. Och det stämmer också, väldigt bra timing här. Vi hade en sån här riktig bullrun 2013, och sen hade vi den här 2017, som väl kanske den de flesta minns, för det var då bitcoin blev liksom stort på riktigt, när den gick från 1000 till 20 000. Och den här gången, jag skulle inte bli förvånad om den gick till exempel 100 000 på kanske 2 år ungefär.
Jag tror att det kommer, om det händer, så kommer det gå lite snabbare. Kanske tar 12 till max 18 månader. Men
ja, det är mindre till att bli viktig liksom detalj. En manisk frenesi som föder sig själv. Och ju snabbare den går upp, desto mer brukar det typiskt också hodlas. Så att du får tillgång till mindre och mindre utrymme att handla den.
Och med bitcoin så brukar ju Ether också hänga på. Om man tittar långsiktigt mer fundamentalt, så har vi varit inne på det innan, men jag tror ganska mycket på Ether, och framförallt på plattformen och det som går att göra på den. Sen är det väl också så att man brukar väl säga att bitcoin är till 90% klart i med tekniken, och Ether typ 20%. Nu har de precis rullat ut Ethereum 2.0. Superspännande. Får se vad som händer med det.
Ja, äntligen så börjar man uppfylla de här DeFi-löftena. Alltså det som man egentligen pratade om från allra första början, att kryptovalutor skulle kunna göra. Alltså att man kan göra spännande smarta kontrakt och olika låneupplägg som är egentligen helt riskfria. Enda risken är att de inte utförs alls. Alltså så att jag kan göra ett arbitrage med de här hjälpmedlen, eller en intressant låneupplägg mot någon i systemet, och jag vet att jag kommer få tillbaka mina pengar med den ränta jag har preciserat. Antingen så blir det så, eller så hade jag aldrig ens lånat ut dem från början. Och den typen av garanterade kontrakt, alltså de existerar ju inte ens i den verkliga, alltså vanliga bankvärlden. Sen har vi den här utvecklingen nu också att banker, fler och fler banker i olika regioner i USA, inklusive USA, det är väl kanske det viktigaste, får nu ha bitcoin i sin custody utan att Fed kommer och bråkar och tycker att det är penningtvätt. Det här är en förberedelse, får man väl i och för sig säga då, kanske på centralbankssponsrade digitala valutor. Och där, just det, den första sån finns ju nu. Var det Cayman? Så Cayman, den lilla nationen Cayman har,
var det
nu
Bahamas?
Var det Bahamas? Ja, men det stämmer nog.
Det var Bahamas.
Ja, har nu en,
alltså
en digital, precis, så guldet blev till sand.
Ja, men så här var det. För Bahamas då, de har ju en dollar, för då är det deras nya kryptovaluta. Den kallas för sanddollar, eller hur?
Ja.
Och den är peggad, den backas av
Bahamadollar,
och den är peggad till dollarn.
Ja.
Så det här är som en syntetisk tracker-produkt mot dollarn.
På US-dollar, precis. Men framför allt så innebär det ju att du kan övervaka alla transaktioner och du kan genomföra snygga centralbanksmanipulationer, och inte minst så blir det här ju en slags sandlåda där man kan testa saker. Så räkna med att Powell har kontakt med Bahamas.
Fråga för att binda ihop det här. Om vi går över till en helt digital valuta och vi går över till MMT, hur ska vi kunna gömma oss för skatten?
I bitcoin och guld.
Men de kommer ju se att vi gör transaktioner till bitcoin och guld.
Ja,
därför... Så då måste vi hålla, då måste man köpa det nu.
Ja, precis. Så tidigt som möjligt. Och det är just när vi ser de här rörelserna som Bahamas åtgärder och att kasta det tillåts i USA som tiden börjar rinna ut.
Skulle du säga att vi just nu är en groda i en kastrull?
Jag tror att väldigt många är det. Och man själv snubblande nära. För att även om jag pratar om och tänker mycket på saker som fourth turning och att det faktiskt blir ett paradigmskifte här med digitala valutor och MMT, så tar inte jag heller som konsekvenserna av det fullt ut. Jag är ju liksom lite så, lite guldturist, lite bitcoin-turist, lite apokalyptisk turism. Apokalypsturism blir stort i framtiden. Men jag gör det ju inte på riktigt. Jag köper ingen bug out location eller går över, liksom tar över hela min ekonomi i de här alternativen.
Nej, men det är för att du tycker också att kaos är lite spännande.
Ja, uppförsbacke ger starka ben.
Jag känner dig tillräckligt. För att, men nu har Micke inte haft ett kök på över 6 månader och det har varit fullständigt kaos i hans lägenhet. Men det kändes lite som att du njuter av upplevelsen att det får vara lite kaosigt. Och så går det tillbaka till normalitet sen.
Ja, men lite apokalyps har ingen dött av.
Nej, eller hur? Jag tror inte det var så mycket mer än det. Om ni har fler frågor angående... För du gör ingen valutapositionering i din portfölj, i din strategi.
Nej, men jag bara funderar på en sista grej där om dollarn ändå. Nu är det ju så kortsiktigt positiv dollarn att den kanske till och med redan är över på när det här släpps på torsdag.
Förmodligen.
Men vad, med tanke på MMT och att det verkar ändå få fäste, vad tror du om dollarn på kanske... Ja, den kommande presidentvalsperiod, 4 års sikt.
Fy fan, vad svårt. Jag tror att det är för tidigt för att helt gå över till MMT. Nu har vi, verkar vi som i år har M2 exponerats med typ 25%. Och som jag pratade om förut, är det svårt att stoppa det här maskineriet när man väl har börjat trycka pengar. För det måste vara något sätt som vi kan finansiera underskottet. Och underskottet blir större och större. Så, men då är också frågan vad jag tror om dollarn... Menar du DXY, menar du mot SEK, menar du mot euro?
Jaha.
Ja. Nej, men...
Nej, men gärna kronan faktiskt, för det är väl det de flesta kanske bryr sig om just nu.
Och då är det ju lite svårare faktiskt. Men å andra sidan, så här är det. Jag tror det beror lite på också vem som sitter som president. Och det beror lite på vad som händer med ekonomin nu. Men det känns ju lite som att i USA skulle man nog kunna tänka sig gå ner till nollränta. I Sverige höjde vi faktiskt räntan från minusränta till nollränta för att vi skulle kunna ligga här under en väldigt lång period. Så om det finns mer nedsida i räntan i USA och USA trycker mer pengar, så är det mycket möjligt att dollarn faller mot kronan. Men jag tror att en rimlig range de kommande 4 åren, allt inräknat, så skulle dollarn kunna handlas så lågt som 5,70 om det verkligen trycks mycket pengar. Men jag ser absolut ingen omöjlighet att det finns kortsiktiga uppställ till 10 eller 10,40 om det är så att marknaden skakar och vi ser totala sell-offs. Så jag tror att dollarseken kommer vara extremt volatil på ett sätt som vi faktiskt har sett det senaste året också. Och att det kommer fortsätta göra så, men det kommer vara ännu lite större rörelser, för ju mer pengar vi trycker desto mer volatilitet ser vi i marknaden.
Ja,
vad tror du om det?
Jag gillar scenariot. Jag tror, alltså min tolkning av det hela, det blir att man ska passa på att strategiskt och långsiktigt ta sig ur dollarn på de här uppställen. Alltså studsar den upp mot 10-40 kaotiska perioder, så då säljer man av den dollar man liksom har för mycket av. Jag tänkte bara lägga till som liten bifråga. Skulle du, om du hade ett stort företag med en reservkassa, skulle du lägga den i euro eller dollar strategiskt mot kronan då, ungefär kommande 4-årsperiod?
I euron.
Ja, så om man har den i dollar så läge att successivt ta sig över till euron.
Men allra helst andra riktiga tillgångar.
Ja, som bitcoin.
Säg ingenting till Martin.
Jaha, men det här kanske var allt.
Då har du lyssnat på...
lite oklart.
Antilop.
Heter den Antilop Hedge podcast eller Antilop?
Antilop podcast.
Bara Antilop, ingen podcast.
Antilop.
Jag tycker Antilop. Okej, hej då.
Du har lyssnat på Antilop podcast som produceras i samarbete med Vexaton Media. Ingenting som du har hört i det här avsnittet har varit någon form av rekommendation och alla placeringar är förknippade med risken att förlora hela eller delar av ditt kapital. Glöm inte att prenumerera i din podcastapp och lämna gärna en recension så hjälper du oss nå ut till fler lyssnare. Mer information om Antilop hittar du på antilophedge.com. Där får du även tillgång till Antilops senaste memos.